Kapitel 9. Prydnader. Sidan 190. Luften i rummet var nätt och jämnt så mycket varmare än utomhus att det bildades imma på fönstrens glasrutor med röda ramar. Och dessutom var glaset bubbligt. Men Kadsuan stod och blickade ut som om hon tydligt såg det dystra landskapet. Det räckte hur som helst med det hon kunde se. Ett fåtal dystra människogestalter i hattar och så mycket kläder att det bara var de oformliga kjolarna eller säckiga byxorna som visade vilka som var män och vilka som var kvinnor, traskade över de leriga fälten kring herrgårdsbyggnaden. Ibland var det någon som böjde sig ner och kände på en handfull av myllan. Det borde inte dröja länge till förrän de kunde börja plöja och gödsla. Men än så länge tydde inget på att våren var i antågande, annat än det faktum att de prövade jorden. På andra sidan fälten kunde man se trädens kala, mörka grenar sträcka sig mot en urvattnat grå morgonhimmel. Ett rejält snötäcke skulle ha gjort utsikten betydligt mindre dyster. Men här snöade det bara sparsamt och så sällan att det knappt låg någonting kvar tills nästa gång. Trots det kunde hon inte komma på många andra platser som var bättre lämpade för hennes syften. Med världsryggen bara lite mer än en hård dagsritt österut. Vem skulle få för sig att leta innanför Tears gränser? Men hade det varit lätt att övertyga pojken om att han skulle stanna här? Med en suck vände hon sig från fönstret och kände hur guldprydnaderna i hennes hår gungade. De små månarna och stjärnorna, fåglarna och fiskarna. Hon hade varit mycket medveten om dem den sista tiden. Medveten? Pa! Hon hade övervägt att ha dem på sig när hon sov. Salongen var stor men saknade liksom resten av herrgården överdåd. Taklisterna var av rödmålade, snidat trä. Möblerna sken av färg men var inte förgyllda någonstans. De två breda spiselhällarna var visserligen välbyggda, men av osmyckad sten och eldställen var smidda i kraftigt järn. Gjorda för att hålla länge snarare än pryda sin plats. Brasorna som brann där var små på hennes egen begäran, men det gick att värma händerna vid dem och det var allt hon ville. Om Algarin fått som han ville skulle hon ha haft det ångande hett i rummet och inte kunnat röra sig för alla tjänare, trots att han inte hade särskilt många kvar. Han var en lågättad landsförste och långt ifrån rik, men han betalade sina skulder i både tanke och handling, även där de flesta andra snarare skulle ha sett motsatsen till en skuld. Den släta trädörren ut i korridoren gled upp på gnisslande gångjärn. De flesta av Algarins tjänare var lika gamla som han själv. Och även om de såg till att allt var dammat och prydligt, att lamporna var fulla med olja och vekarna uppskruvade, så verkade det inte som om herrgårdens dörrar utsattes för någon regelbunden smörjning. Den gnisslade dörren öppnades och in kom Varin. Fortfarande resklädd i sin enkla bruna klänning med byxkjol och med manteln hopvikt över armen. Hon strök just det gråsprängda håret i ordning. Den kraftiga lilla systerns fyrkantiga ansikte hade ett förargat uttryck och hon skakade på huvudet. Nåväl, nu är havsfolket levererat till Tear, Kadsuan. Jag var inte i närheten av klippan. Men jag hörde att storfurst Astoril har slutat beklaga sig över sin ledverk och enrollerat sig inne hos Darlin istället. Vem kunde ha trott att Astoril skulle ta ställning, och för Darlin dessutom. Gatorna är fulla av knäktar, varav de flesta dricker sig fulla och muckar gräl när de inte slåss med Athanmir. Havsfolket i staden är lika många som alla andra invånare tillsammans. Harine blev helt förskräckt. Hon for ut i skeppen så fort hon fick tag på en båt. Det verkade som om hon väntade sig att bli utnämnd till skeppsfru och ställa allt till rätta. Det tycks inte råda något tvivel om att Nesta Din Rhys är död. Kadsuan lät den lilla runda kvinnan pladdra på. Varin var inte till närmelsevis så tankspridd som hon låtsades. Det fanns förvisso bruna systrar som kunde snubbla över sina egna fötter för att de inte såg dem. Men Varin var en av dem som bara bar världsfrånvändheten som en mantel. Hon verkade tro att Catchwell godtog hennes mantel som verklighet. Men om hon verkligen hade någonting att säga så sa hon det. Och även det hon utelämnade kunde vara avslöjande. Catchwell var mindre säker på den andra systern än hon skulle ha velat. Osäkerhet var ett av livets villkor. Men det fanns alldeles för många saker som hon var osäker på just nu. Dessvärre måste Min ha lyssnat utanför dörren, och den unga kvinnan hade inte mycket tålamod. Jag sa till Harin att det inte skulle bli så, protesterade hon samtidigt som hon kom infarande. Jag sa att hon skulle bli bestraffad för överenskommelsen som hon gjorde med Rand. Först därefter kan hon bli skeppsfru, och jag kan inte säga om det sker om 10 dagar eller 10 år. Min var slank och vacker, lång i sina rödklackade stövlar, med axellånga, mörka lockar. Hennes röst var låg och kvinnlig, men hon var klädd i en pojkes röda rock och blå snäva byxor. På rocken var färggranna blommor broderade på slagen och längs ärmarna, och likadant längs utsidan av byxbenen. Men det var fortfarande en rock och ett par byxor. Varsågod och stig in, Min, sa Catchwell tyst. Hon sa det med en ton som brukade få folk att lystra mycket noga, i varje fall de som kände henne. Röda fläckar blommade upp på Mins kinder. Vågfrun har redan lärt sig allt hon kunnat av din syn, är jag rädd. Men med tanke på din brådska har du kanske läst någon annans aura och vill berätta för mig vad du såg. Flickans ovanliga förmåga hade visat sig vara till nytta förut och skulle säkert bli det igen. Kanske. Så vitt Catchwell kunde avgöra ljög hon inte om vad hon såg i de bilder och auror som hon uppfattade runt människor. Men för den skull var hon inte särskilt meddelsam. Särskilt inte när det gällde den person som Catchwell allra helst skulle vilja veta mer om. Även om Min rodnade satt hon trots sitt hakan i vädret. Hon hade förändrats sedan Shada Logoth, om det inte hade börjat innan dess. Men det var hur som helst inte till det bättre. Rand vill att du ska komma till honom. Han sa att jag skulle be snällt, så att du inte behöver bli näsvis. Catchwell såg bara på henne och lät tystnaden sträcka ut sig. Näsvis. Förändringen var sannligen inte till det bättre. Säg till honom att jag kommer när jag kan, sa hon till sist. Stäng dörren ordentligt bakom dig, Min. Den unga kvinnan öppnade munnen som för att säga någonting mer, men hade tydligen fortfarande vett nog att låta det förbli osagt. Hon presterade till och med en fullt godtagbar nigning trots sina befängda stövlar och stängde dörren bestämt bakom sig. Nästan slog igen den faktiskt. Varin skakade på huvudet igen och lät höra ett skratt som bara lät lite roat. Hon är förälskad i den unga mannen, Catchwell, och har stoppat sitt hjärta i hans ficka. Du kan göra och säga vad du vill. Hon kommer ändå att lyssna på sitt hjärta istället för sitt huvud. Jag tror hon är rädd att han nästan dog från henne. Och du vet hur det kan få en kvinna att bestämma sig för att hänga fast vid en man. Catchwells läppar blev smala. Varin visste mer om den sortens förhållanden med män än hon gjorde. Hon hade aldrig trott på att ge sig in i någonting med sina egna väktare, så som en del gröna gjorde. Och andra män hade alltid varit otänkbara. Men den bruna systern hade kommit nära sanningen utan att veta det. Catchwell trodde i varje fall inte att den andra systern visste att Min var bunden till pojken Althor. Själv visste hon det bara för att flickan hade råkat tala bredvid mun. Även den hårdaste mussla öppnade sig så småningom, om man bara först lyckats glänta på skalet en aning. Ibland hittade man till och med helt oväntat en pärla. Ja, Min skulle ha velat hålla pojken vid liv, vare sig hon älskat honom eller ej. Men inte mer än Cadsoen ville. Varin hängde manteln över en stol, gick bort till den närmsta eldstaden och sträckte fram händerna för att värma dem framför den lilla brasan. Man kunde inte påstå att Varin gled fram, men hennes rörelser var betydligt graciösare än hennes trinda kroppshydda gav för handen. Hur mycket av hennes yttre var spelat? Alla Aes Sedair gömde sig bakom olika masker som skiftade under årens lopp. Efter ett tag blev det till en vana. Jag tror fortfarande att det kan gå att få en fredlig lösning på situationen i Tyr, sa hon, medan hon blickade in i elden. Hon kunde ha pratat för sig själv. Eller ville att Cadsoen skulle tro det. Hörn och Simarn börjar bli riktigt desperata. Rädda att de andra storfurstarna ska komma tillbaka från Ilien och fånga dem i staden. Det kanske går att få dem att godta Darlin, med tanke på vad de har att välja på annars. Estenda är av hårdare virke, men om man kan övertyga henne att hon har någonting att vinna på det. Jag sa åt dig att inte gå i närheten av dem, avbröt Cadsoen henne strängt. Den kraftiga kvinnan blinkade förvånat. Det gjorde jag inte heller. Gatorna surrar alltid av rykten. Och jag vet hur man lägger ihop rykten och vaskar fram lite sanning ur dem. Jag såg faktiskt Alana och Rafaela, men gömde mig bakom en kar som sålde köttpajer från en kärra innan de såg mig. Jag är säker på att de inte såg mig. Hon tystnade och väntade uppenbarligen på att Cadsoen skulle förklara varför hon hade sagt till Varin att undvika systrarna också. Jag måste gå till pojken nu, Varin, sa Cadsoen istället. Det var det besvärliga med att gå med på att vara någons rådgivare. Till och med när man lyckades få igenom alla villkor man kunde önska sig. I varje fall de flesta måste man komma förr eller senare när man blev kallad. Förr eller senare. Men nu gav det henne ett skäl att undvika Varins nyfikenhet. Svaret var enkelt. Om man försökte lösa alla problem själv slutade det med att man inte löste något alls. Och när det gällde en del problem spelade det i det långa loppet ingen roll hur de löstes. Men genom att inte svara gav hon Varin en gåta att grunna över. När Cadsoen var osäker på någon ville hon att de skulle vara osäkra på henne också. Varin tog sin mantel och lämnade rummet tillsammans med henne. Tänkte kvinnan följa med henne. Men utanför salongen stötte de på en Nishun som kom gående genom korridoren med raska steg. Hon stannade tvärt. Hittills var det bara en handfull människor som hade lyckats ignorera Cadsoen. Men Nishun var tämligen övertygande när hon spände sina svarta ögon i Varin. Så du är tillbaka. Även de bästa av de bruna hade en förmåga att alltid konstatera det uppenbara. Jag vill minnas att du har skrivit en avhandling om djuren i Dränkta landen. Vilket betydde att Varin hade skrivit avhandlingen. Nishun kom ihåg allt hon någonsin hade sett. En nyttig förmåga. Om Cadsoen bara varit tillräckligt säker på henne för att kunna använda sig av den. Först Algarin visade mig skinnet från en stor orm som han påstår kommer från Dränkta landen. Men jag är övertygad om att det är samma art som jag har sett. Varin kastade en hjälplös blick över axeln på Cadsoen när den längre kvinnan tog henne i ärmen och drog henne därifrån. Men de hade inte hunnit ta mer än 3 steg bort genom korridoren förrän hon var inbegripen i en djup diskussion om denna löjliga orm. Det var en fascinerande syn och på sätt och vis oroande. Nishun var en av dem som var lojala mot Elaida, eller hade varit det, medan Varin var en av dem som ville störta Elaida, eller hade varit. Nu gick de och samtalade i största samförstånd. Att båda hade avlagt trohetsed till pojken Arthur kunde skyllas på att han var Taveren och omedveten tvinnade väven runt sig. Men var denna ed nog för att få dem att strunta i sina motsatta åsikter om vem som hade rätten till Ärmelin-tronen? Eller påverkades de av att det fanns en Taveren precis i närheten? Det skulle hon sannoliken ha velat veta. Ingen av hennes prydnader skyddade henne mot Taveren. Visserligen visste hon inte vad två av fiskarna och en av månarna gjorde, men det var knappast det. Det kunde vara så enkelt som att både Varin och Nishun båda tillhörde bruna Aya. Bruna systrar kunde glömma allting annat när de satt igång att studera någonting. Ormar, pa! De små prydnaderna gungade när hon skakade på huvudet innan hon vände sig bort från de två bruna systrarna som var på väg bort genom korridoren. Vad ville pojken nu? Hon hade aldrig tyckt om att vara rådgiverska, hur nödvändigt det än må vara. Ett vinddrag som löpte genom korridoren fick de fåtaliga gobelängerna att gunga. Alla var utförda i ålderdomliga stilar och visade tydliga tecken på att ha tagits ned och hängts upp igen många gånger. Herrgården hade vuxit fram som mangården på en allt mer välbärgad bondgård, snarare än ha varit stor från början, med tillbyggnader som utförts varje gång släktens rikedomar vuxit och dess medlemmar blivit fler. Huset Pendeloan hade aldrig varit rikt, men tidvis hade släkten varit stor. Det gradvisa framväxandet märktes på mer än bara de gamla trådslitna bildvävarna. Taklisterna var alla målade i klara färger, rött eller blått eller gult. Men korridorerna skiftade i bredd och höjd, och ibland mötte de varandra i något skeva vinklar. Fönster som en gång gett utsikt över fälten vette nu mot innergårdar som oftast var kala, bortsett från ett par bänkar, och fanns där endast för att ge ljus. Ibland var man tvungen att gå genom en takförsedd kolonnad som kantade någon av dessa gårdar för att komma från en plats till en annan. Kolonnerna var oftare av trä än av sten, men grant målade även när de saknade sniderier. I en av dessa gånger, en med tjocka gröna kolonner, stod två systrar och iakttog aktiviteterna på gårdsplanen nedanför. De stod i varje fall tillsammans och tittade när Katsuan öppnade dörren till kolonnaden. Beldane såg henne stiga ut och stenade till, samtidigt som hon med en snärt rättade till den grönfransade sjalen som hon burit i mindre än 5 år. Hennes drag var fina med höga kindben och aningen sneda bruna ögon och hade ännu inte hunnit få sin tidlösa karaktär. Hon såg yngre ut än min, särskilt när hon gav Katsuan en frostig blick och skyndade iväg åt motsatt håll. Maurice, hennes följeslagerska, log roat efter henne och makade lite på sin egen grönfransade sjal. Hon var lång och ofta mycket allvarlig, med håret hårt tillbakadraget från det bleka anletet, och var inte en kvinna som log ofta. Beldane börjar bli bekymrad för att hon fortfarande inte har någon väktare, sa hon på Charaborn-mål när Katsuan stannade bredvid henne. Men hennes blick hade återvänt till gårdsplanen. Det verkar som om hon funderar på en arshaman, om hon kan hitta någon. Jag sa till henne att prata med Dagain. Om det inte hjälper henne så hjälper det i varje fall Dagain. Alla de väktare de hade med sig var samlade på den stenlagda gården. De var i bara skjortärmarna trots kylan, och de flesta satt på de målade träbänkarna och såg på, medan två av dem tränade med övningssvärd av trä. Ja, här. En av Meris tre väktare var en stilig, solbränd yngling. Silverbjällrorna i ändarna på hans två långa flätor pinglade vid hans ursinniga attack. Han rörde sig som en huggande nattorm. Inte minsta bris rörde luften, men den åttauddiga stjärnan som liknade en gyllene kompassros verkade röra sig i Kajsuans hår. Om hon hade haft den i handen skulle hon ha känt tydligt hur den vibrerade. men hon visste förstås redan att Jahar var en ashaman. Och stjärnan skulle ändå inte ha pekat ut honom, utan bara visat att en man som kunde leda kraften fanns i närheten. Hon hade märkt att stjärnan skalv mer ju fler män som kunde leda i närheten. Jahars motståndare, en mycket lång och bredaxlad kar med stenansikte och ett flätat läderband som löpte runt de gråsprängda tinningarna och höll undan det axellånga håret, var inte den andra ashamanen där nere. Men han var dödlig på sitt eget sätt. Län såg inte ut att röra sig så förfärligt snabbt, men han flöt fram. Hans klinga av tunna, sammansnörda ribbor fanns alltid på plats för att parera Jahars. Och varje gång fick han den unge mannen att retirera ytterligare en bit. Plötsligt träffade Läns träsvärd Jahar i sidan med en skarp, ljudlig smäll. Ett slag som skulle ha varit dödande om det utdelats med en stålklinga. Medan den yngre mannen fortfarande grimaserade av slagets styrka, gled Län tillbaka till utgångsställningen, med den långa klingan upprätt i sina händer. Nathan, en annan av Maries väktare, kom på fötter. Han var en smal man, med vita vingar vid tinningarna, och lång, om än en hand kortare än Län. Jahar viftade bort honom och höjde övningssvärdet igen, samtidigt som han med hög stämma begärde en ny omgång. Håller Daigain fortfarande ihop? Frågade Kadshuan. Bättre än jag hade väntat mig, tillstod Maries. Hon sitter för mycket på rummet, men hon håller sin gråt för sig själv. Hon flyttade blicken från männen som dansade med sina svärd till den grönmålade bänk där Varins undersättsige, gråhårige Thomas satt bredvid en väderbiten kar som bara hade en tunn krans av vitt hår kvar runt huvudet. Daemer vill försöka hela henne på sitt sätt, men Daigain vägrade. Hon har kanske aldrig haft någon väktare förut. Men hon vet att sörjandet av en död väktare är en del av att minnas honom. Det förvånar mig att Corell skulle överväga att tillåta det. Den tarabonesiska systern skakade på huvudet och återgick till att studera Jahar. Andra systrars väktare intresserade henne egentligen inte. I varje fall inte som hennes egna. Ashamaner sörjer precis som väktare. Jag trodde att Jahar och Daemer kanske bara följde de andra. Men Jahar säger att det är sed hos dem också. Jag trängde mig förstås inte på, men jag såg när de drack i minnet av Daigains unge Iben. De nämnde honom aldrig vid namn, men det stod en full vinbägare till honom på bordet. Bashan och Nathan vet att de kan dö vilken dag som helst, och de godtar det. Jahar väntar sig att dö. Varje dag väntar han sig det. Han är övertygad om att varje timme är hans sista. Kadshuan tog knappt blicken från den andra kvinnan. Det var sällan Maries pratade så länge. Den andra kvinnans ansikte var slätt och hennes röst obesvärad. Men det var någonting som hade gjort henne upprörd. Jag vet att du övar länkning med honom, sa hon taktfullt medan hon blickade ner mot gårdsplanen. Takt var nödvändig när man talade med en annan syster om hennes väktare. Det var ett av skälen till att hon stod och tittade ner på gården. Har du listat ut om pojken Althor var framgångsrik i kära Logoth? Lyckades han verkligen rensa smittan från den manliga halvan av urkällan? Corell övade också på att länka sig till Daemer, men den gula systern var så inriktad på sina fruktlösa försök att räkna ut hur hon med Saidar skulle kunna göra vad han gjorde med Saidin, att hon inte skulle ha lagt märke till om den svartes smitta så runnit ner i halsen på henne. Synd att hon själv inte hade fått sjalen 50 år senare. Då hade hon kunnat binda en av männen till sig och inte behövt fråga. Men de 50 åren skulle ha betytt att Norla hade dött i sitt lilla hus i Svarta bergen innan Kadshuan Melandrin överhuvudtaget begett sig till Vita tornet. Det skulle ha förändrat historien åtskilligt. Till att börja med skulle det ha varit osannolikt att hon skulle ha befunnit sig i någonting som ens liknade hennes nuvarande omständigheter. Så hon frågade taktfullt och väntade. Maurice stod tyst och stilla en lång stund. Sen suckade hon. Jag vet inte, Catchwan. Cider är en stilla ocean som för en dit man vill så länge man känner strömmarna och låter dem bära en. Cider är ett bergsskred av brinnande sten. Berg av is som störtar samman. Den känns renare än när jag först länkade mig till Jahar. Men vad som helst kan dölja sig i detta kaos. Vad som helst. Catchwan nickade. Hon var inte säker på att hon hade väntat sig något annat svar. Varför skulle hon finna någon klarhet i de två viktigaste frågorna i världen när hon inte kunde det i så många betydligt enklare sammanhang? Nere på gården stannade Läns träklinga igen, fast inte med en smäll den här gången. Den bara nuddade Jahars hals. Sen gled den storvuxne mannen tillbaka till sin avvaktande position. Jahar vinkade honom tillbaka, höjde ilsket sitt svärd och ställde sig redo. Persin, Marys tredje väktare, en kort bred kar som nästan var lika solbränd som Jahar, trots att han kom från Carhain, skrattade och fällde en kommentar om ärelyssna män som snubblade över sina egna svärd. Thomas och Damer utbytte en blick och skakade på huvudet. Men i den åldern hade för det mesta slutat retas för länge sedan. Klappret av trä mot trä började ånyo. De fyra andra väktarna var inte Läns och Jahars enda publik på gårdsplanen. På en röd bänk satt en slank flicka med det mörka håret uppsatt i en lång fläta och iakttog dem ängsligt. Hon var målet för Catchwans bekymrade blick. Flickan skulle vara tvungen att vifta med sin ormring under näsan på folk för att bli tagen för HD, vilket hon var, om än bara formellt. Det var inte bara för att Ninivs ansikte var en flickas ansikte. Beldane såg fortfarande lika ung ut som hon. Ninivs studsade upp och ner på bänken, hela tiden på vippen att fara upp. Ibland rörde sig hennes läppar som om hon ropade en ljudlös uppmuntran. Ibland vred sig hennes händer som för att visa Lärn hur han borde röra svärdet. En lättsinnig flicka, full av heta känslor, som blott sällan visade prov på att hon hade en hjärna. Min var inte den enda som hade kastat både hjärtat och huvudet i brunnen för en mans skull. Enligt det försvunna kungariket Malkiers sed visade den röda pricken som var målad i Ninivs panna att hon var gift med Lärn, trots att de gula sällan gifte sig med sina väktare. Det var det för övrigt väldigt få systrar som gjorde, och dessutom var förstås Lärn inte Ninivs väktare, hur mycket både han och flickan än låtsades det. Vem han egentligen tillhörde var en sak som de undvek likt tjuvar som smyger i natten. Både intressantare och mer oroande var de smycken som Ninni bar. Ett långt guldhalsband och ett smalt guldskärp tillsammans med tillhörande armband och ringar, vars pråliga röda, gröna och blå stenar skar sig mot den gulslitsade klänningen. Och på vänsterhanden bar hon dessutom ett annat, besynnerligare smycke bestående av guldringar som var förbundna med ett guldarmband via platta kedjor. Det var en angreel, mycket starkare än den törnskata av guld som Catchwan hade i håret. De andra smyckena liknade också hennes egna prydnader. Även de var tearangreeler, som säkert hade tillverkats vid samma tid, under världsfallet, då en HD var hotad från många håll, inte minst av de män som kunde leda kraften. Det var sällsamt att tänka sig att de också hade kallats för HD. Det var som om hon skulle träffa en man som hette Catchwan. Frågan, hennes förmiddag tycktes vara full av frågor, och solen hade inte ens nått halvvägs upp på himlen än. Frågan var om flickan bar sina smycken för pojken Althors skull, eller ashamanernas, eller på grund av Cadzuan Melandrin. Ninive hade visat prov på sin lojalitet mot den unge mannen från hennes egen hemby, men hon hade också visat att hon var på sin vakt mot honom. Hon hade trots allt en hjärna när hon valde att använda den. Tills denna fråga var besvarad var det emellertid alldeles för farligt att lita på flickan. Bekymret var att det inte fanns mycket som inte verkade farligt i dessa tider. Ja, här blir det allt starkare, sa plötsligt Maurice. Först tittade Cadzuan bara undrande på den andra gröna systern. Starkare? Den unge mannens skjorta hade börjat klibba fuktigt mot ryggen, medan Lanny inte verkade det minsta svettig. Sen förstod hon. Maurice menade med kraften. Cadzuan nöjde sig dock med att höja frågande på ögonbrynet. Hon kunde inte minnas när hon senast låtit förvåning komma till uttryck i sitt ansikte. Kanske var det den där gången för många år sedan i Svarta bergen när hon börjat förtjäna de prydnader som hon bar nu. Till en början trodde jag att ashamanernas intensiva utbildning redan hade drivit honom till sin fulla styrka, sa Maurice, och blickade under rynkade ögonbryn ner på de båda männen som kämpade med sina övningssvärd. Nej, det var bara Jahar hon tittade på. Det fanns bara en liten rynka mellan ögonbrynen, men hon sparade sina känslodemonstrationer åt dem som kunde se och förstå hennes missnöje. I Shadalogoth trodde jag att det bara var som jag inbillade mig. Och så sent som för 3 eller 4 dagar sedan var jag övertygad om att jag tagit miste. Nu är jag säker på att jag har rätt. Om det är så att män vinner ny styrka i plötsliga språng är det omöjligt att säga hur stark han kommer att bli. Hon gav förstås inte luft åt vad som uppenbarligen oroade henne. Att han skulle bli starkare än hon själv var. Att säga någonting sånt vore otänkbart på flera olika plan. Och även om Maurice i viss mån hade vant sig vid att göra det otänkbara. De flesta systrar skulle svimma vid blotta tanken på att binda sig till en man som kunde leda. Så besvärade det henne alltid att tala om det. Däremot besvärade det inte Cadzuan. Även om hon såg till att tala med en neutral ton. Ljus, så hon avskydde finkänslighet. Eller i varje fall att vara tvungen att vara det själv. Han verkar vara nöjd med Reese. Maurice väktare verkade alltid nöjda. Hon behandlade dem väl. Han stormar inombords av... Den andra kvinnan satte fingrarna mot sidan av huvudet som för att känna på det lilla knytet av förnimmelser som hon kände genom bandet. Hon var verkligen uppjagad. Inte raseri. Frustration. Hon stack handen i sin gröna bältespung av präglat skinn och tog fram en liten emaljerad brosch. En slingrande figur i rött och guld som liknade en orm med ben och lejonman. Jag vet inte varifrån Althor hade fått den här, men han gav den till Jahar. För ashamaner är det tydligen som att vinna sjalen. Jag fick förstås ta den ifrån honom. Jahar befinner sig fortfarande på det stadium där han måste lära sig att bara ta emot vad jag säger att han får ta emot. Men han är så upprörd över det. Borde jag ge den tillbaka till honom? Då skulle den ju på sätt och vis komma från min hand. Cadzuans ögonbryn började stiga innan hon hann kontrollera dem. Frågade Maurice henne om råd angående en av sina väktare. Visserligen var det Cadzuan som hade föreslagit henne att loda mannen till att börja med. Men att diskutera honom så här nära var otänkbart. Pah! Jag är övertygad om att vad du än bestämmer dig för är det rätta. Efter en sista blick på Ninive lämnade hon den resligare kvinnan, strykande emaljbråsen med tummen och blickande ned på gårdsplanen. Lern hade just besegrat Jahar ännu en gång, men den unge mannen gjorde sig beredd igen och krävde revansch. Vad med Reese än fattade för val hade Calsoen redan fått veta en sak som hon inte tyckte om. Gränserna mellan Aesir Deer och väktare hade alltid varit lika tydliga som banden. Aesir Deer befallde och väktare lydde. Men om Reese av alla människor var nervös över en drakbrås. Reese som alltid styrde sina väktare med fast hand. Skulle det bli tvunget att upprätta nya gränser. I varje fall när det gällde väktare som kunde leda. Det verkade osannolikt att ingen mer skulle binda sådana män till sig. Det var Beldane bevis på. Folk förändrades aldrig egentligen, men det gjorde världen. Med oroande regelbundenhet. Man fick helt enkelt leva med det. Eller i varje fall genomleva det. Ibland kunde man med lite tur påverka förändringarnas riktning. Men även om man satte stopp för en betydde det bara att man satte en annan i rörelse. Som väntat var dörren till pojken Althors svit inte obevakad. Olivia var förstås där, sittande på en bänk vid ena sidan av dörren med händerna tålmodigt knäppta i skötet. Den ljushåriga shonshanska kvinnan hade utnämnt sig själv till ett slags beskyddare åt pojken. Olivia gav honom äran för att ha befriat henne från Damon-kragen. Men det var inte hela saken. Min tyckte till exempel illa om henne. Och det var inte den vanliga sortens svartsjuka. Olivia verkade knappt veta vad män och kvinnor gjorde tillsammans. Men det fanns någon koppling mellan henne och pojken. En koppling som avslöjades av blickar som för hennes del vittnade om beslutsamhet och för hans del om hopp. Hur svårt det än var att tro. Katsuen tänkte inte göra någonting för att skilja dem åt förrän hon visste vad det handlade om. Olivias skarpa blå ögon betraktade Katsuen med respektfull vaksamhet. Men inte som en fiende. Olivia var minst sagt brysk mot dem hon betraktade som pojken Althors fiender. Den andra kvinnan som var på vakt var ungefär lika lång som Olivia. Men i övrigt kunde de båda inte ha varit mer olika. Inte bara för att Elsas ögon var bruna och hon hade en Aesir Deers släta, tidlösa drag medan Olivia hade tunna rynkor i ögonvråna och vita strimmor som nästan gömdes i hennes hår. Elsa for upp så snart hon såg Katsuan, sträckte på sig framför dörren och svepte sjalen hårt om sig. Han är inte ensam, sa hon med frostig stämma. Tänker du stå i vägen för mig, frågade Katsuen precis lika kallt. Den andoranska gröna systern borde ha gått åt sidan. Elsa var så mycket svagare än Katsuen med kraften att hon inte borde ha tvekat och än mindre väntat på en befallning. Men kvinnan stod kvar och det tändes till och med en vredgad glöd i hennes blick. Det var ett dilemma. Fem andra systrar i herrgården hade avlagt trohetsed till pojken. Och alla de som hade varit lojala mot Elaida stirrade på Katsuan som om de misstänkte att hon hade onda avsikter jämt emot honom. Vilket förstås ledde till frågan om varför inte Varin gjorde det. Men det var bara Elsa som försökte hålla henne borta från honom. Kvinnans uppträdande doftade starkt av svartsjuka, vilket var helt obegripligt. Hon kunde omöjligen anse sig själv vara bättre lämpad som hans rådgiverska. Och om det hade synts minsta tecken på att Elsa närde något begär efter pojken, som man eller som väktare, skulle Min ha rest ragg. Flickan hade en väl utvecklad instinkt i det avseendet. Om Katsuen varit den sorts kvinna som skar tänder skulle hon ha gjort det nu. Just som hon trodde att hon skulle bli tvungen att befalla Elsa att stiga åt sidan böjde sig Olivia framåt. Han har faktiskt skickat bud efter henne, Elsa, sa hon på sin släpiga dialekt. Han blir irriterad om vi hindrar henne. Irriterad på oss, inte på henne. Släpp in henne. Elsa sneglade på den shonshanska kvinnan ur ögonvrån och krökte läpparna i en föraktfull grimas. Olivia stod långt över henne i kraften, Olivia stod en god bit över Cadswan också för den delen. Men hon var en vildbrukare och enligt Elsas synsätt dessutom en lögnerska. Den mörkhåriga kvinnan verkade knappt godta att Olivia hade varit Damon, än mindre resten av hennes historia. Likväl tittade nu Elsa först på Cadswan, sen på dörren bakom sig och drog lite i sjalen. Det var tydligt att hon inte ville att pojken skulle bli irriterad. Inte på henne. Jag ska se om han är färdig att ta emot dig, sa hon, nästan trumpet. Se till att hon stannar här, tillade hon till Olivia med skarpare ton innan hon vände sig mot dörren och knackade lätt på den. En mansröst hördes ropa någonting från andra sidan och hon öppnade dörren tillräckligt för att kunna slinka in, varefter hon drog igen den efter sig. Du måste förlåta henne, sa Olivia, med det där irriterande, långsamma, mjuka uttalet som Seanchen hade. Jag tror bara att hon tar sin ed på mycket stort allvar. Hon är inte van vid att tjäna någon. Aesedair håller ord, svarade Cadswan torrt. Kvinnan fick henne att känna sig som om hon själv pratade lika rappt och klart som en Carhanier. Det måste vi. Det tror jag att ni gör. Bara så att du vet det håller jag också ord. Jag är honom skyldig, vad han än vill ha av mig. Ett fascinerande uttalande och en öppning för vidare utforskning. Men innan hon hann dra nytta av den kom Elsa ut. Bakom henne kom Algarin, vars vita skägg var klippt i en prydlig spets. Han bugade sig för Cadswan med ett leende som gjorde rynkorna i hans ansikte ännu djupare. Den osmyckade rocken i brunt ylle som var sydd i hans yngre dagar hängde löst på honom nu, och det hår han hade kvar på gässan, ett klent skydd mot kylan. Det var omöjligt att ta reda på varför han hade besökt pojken Althor. Han tar emot dig nu, sa Elsa vast. Cadswan var nära att skära tänder trots allt. Olivia fick vänta, och Algarin. Pojken var på fötter när Cadswan kom in, nästan lika lång och bredaxlad som Lärn i sin svarta rock med guldbrodyr på ärmarna och den höga kragen. Den såg alldeles för mycket ut som en arshamanrock med broderier för att hon skulle trivas med det, men hon sa ingenting. Han bugade sig hövligt och visade henne till en stol med en tofsprydd kudde som dyna framför eldstaden och frågade om hon ville ha vin. Det som fanns i karaffen som stod på ett sidobord tillsammans med två bägare hade kallnat, men han kunde skicka efter mer. Hon hade lagt ner hårt arbete på att tvinga i honom lite artighet, så han kunde få ha på sig vilken rock han ville. Det fanns viktigare saker där han behövde vägledas, eller fösas eller dras, vilket som nu behövdes. Hon tänkte inte öda tid på att prata om kläder. Hon avböjde hövligt erbjudandet om vin. En vinbägare erbjöd många fördelar. Man kunde läppja på den när man behövde tänka ett ögonblick eller titta ner i den när man ville dölja sin blick. Men den här unge mannen måste bevakas i varje ögonblick. Hans ansikte röjde nästan lika lite som en systers. Med sitt rödbruna hår och sina blågrå ögon kunde man ha tagit honom för en ejlman. Men det fanns inte många ejl med så kalla ögon. De fick morgonhimlen som hon hade tittat på förut att se varm ut. Kallare än de hade varit före Shadar Logoth. Och dessvärre även hårdare. Det fanns någonting annat i dem också. En trötthet. Algarin hade en bror som kunde leda kraften, sa han, och vände sig mot en stol som stod mitt emot hennes. Halvvägs genom rörelsen vacklade han till. Han fick tag i stolens armstöd och gav till ett strävt skratt, som om han hade snubblat över sina egna stövlar. Men han hade inte snubblat alls, och han hade inte gripit Saidin. Hon hade sett honom vackla när han gjorde det, eftersom hennes prydnader inte hade varnat henne. Correll sa att han bara behövde lite mer sömn för att återhämta sig efter det han gjort i kärda Logoth. Ljus, hon måste hålla pojken vid liv, annars hade alltsammans varit förgäves. Jag vet, sa hon. Och eftersom Algarin eventuellt hade berättat alltsammans för honom, sa hon. Det var jag som fångade in Emarin och förde honom till Tarvalon. En märklig sak för Algarin att vara tacksam för, i vissa ögon. Men hans yngre bror hade överlevt stillandet i mer än 10 år sedan hon hjälpt honom att förlika sig med det. Bröderna hade stått varandra nära. Det ryckte i pojkens ögonbryn när han slog sig ner på stolen. Han hade inte vetat det. Algarin vill bli prövad, sa han. Hon mötte hans blick stadigt och lugnt utan att säga någonting. Algarins barn var gifta, de som fortfarande var i livet. Han var kanske redo att överantvarda den här biten land till sina ättlingar. Hur som helst spelade en man, mer eller mindre som kunde leda, knappast någon roll vid det här laget. Så länge det inte handlade om pojken som just nu stirrade på henne. Efter en kort stund rörde sig hans haka i antydan till en nick. Hade han försökt pröva henne? Var inte rädd att jag någonsin ska låta bli att tala om ifall du beter dig som en dåre, pojke. De flesta mindes redan efter första mötet att hon hade en vass tunga. Den här pojken behövde påminnas om det gång på gång. Han grymtade till. Det kanske var ett skratt, och det kanske var dystert. Hon påminde sig om att han ville att hon skulle lära honom någonting, även om han inte verkade veta vad. Det gjorde detsamma. Hon hade en hel lista att välja från och hade bara hunnit börja beta av den. Hans ansikte var visserligen så uttryckslöst att det kunnat vara hugget i sten. Men han for upp på fötter och började vanka av och an mellan brasan och dörren. Han höll händerna knutna på ryggen. Jag har pratat med Olivia. Om Sjönsen, sa han. De kallar inte sin armé för den evigt segerrika herren utan anledning. De har aldrig förlorat ett krig. Förvisso enskilda slag, men aldrig ett krig. När de förlorar ett slag sätter de sig ner och tar reda på vad de gjorde för fel. Eller vad fienden gjorde rätt. Sen gör de förändringar som krävs för att de ska vinna. En klok metod, sa hon, när hans ordflöde sinade. Det var tydligt att han väntade sig någon sorts kommentar. Jag vet män som gör på samma sätt. Devran Bashir, för att nämna en. Gareth Bryne. Rodel Iturelde. Algamar Jagad. Till och med Pedro Nile gjorde det medan han var i livet. Alla anses vara stora härförare. Ja, sa han utan att sluta vanka. Han tittade inte på henne. Såg henne kanske inte ens, men han lyssnade. Hon hoppades att han verkligen hörde vad hon sa också. 5 män, stora härförare allesammans. Hos Sjönsen gör alla det. Så har de gjort i 1000 år. De förändrar vad som måste förändras, men de ger inte upp. Funderar du på möjligheten att det inte går att besegra dem, frågade hon stillsamt. Lugn var alltid bäst tills man visste alla fakta, och oftast efteråt också. Pojken vände sig mot henne, stel i hållningen och med iskall blick. Jag kan besegra dem så småningom, sa han med en ton som han fick kämpa för att hålla hövlig. Det var bara bra, ju mer sällan hon behövde bevisa att hon kunde och skulle bestraffa alla överträdelser av de regler hon ställt upp, desto bättre. Men han avbröt sig med en morrning när högljudda röster hördes genom dörren. Ögonblicket därpå svängde dörren upp och Elsa backade in i rummet, fortfarande högljutt argumenterande, medan hon med utbredda armar försökte hålla 2 andra systrar tillbaka. Irian, med röda fläckar på sina bleka kinder, föste handgripligen den andra gröna systern framför sig. Serene, en sån skönhet att hon fick Irian att se nästan alldaglig ut, bar ett svalare ansiktsuttryck, så som man kunde vänta sig av en vit syster. men hon skakade uppgivet på huvudet så hårt att de färggranna pärlorna i hennes tunna flätor klapprade mot varandra. Serene hade ett hetsigt humör, även om hon för det mesta höll det inom lås och bom. Bartol och Rasham är på väg, tillkännagav Arian med ljudlig stämma, där den ilianska accenten förstärktes av hennes upprörda tillstånd. Hon talade om sina två väktare som hon hade lämnat kvar i Carhane. Jag har inte sänt bud efter dem, men någon färdas med dem. För en timme sedan kände jag att de plötsligt var närmare, och alldeles nyss kom de närmare igen. De är på väg mot oss nu. Min Vitalien kommer också närmare, sa Serene. Jag tror att han är här inom några timmar. Elsa lät armarna falla. Men att döma av hennes styva hållning blängde hon fortfarande på de båda systrarna. Min Feryl är också här snart, muttrade hon. Han var hennes enda väktare. Det sades att de var gifta. Och gröna som gifte sig tog sig sällan fler väktare på samma gång. Kelchuan undrade om hon skulle ha sagt någonting om inte de båda andra hade gjort det. Jag hade inte väntat mig det så snart, sa pojken lågt. Lågt, men med stål i rösten. Men jag borde väl inte tro att omständigheterna ska vänta på mig. Eller hur, Kelchuan? Omständigheterna väntar aldrig på någon, sa hon, samtidigt som hon ställde sig upp. Arian hajade till, som om hon just fått syn på henne. Men Kelchuan var säker på att hennes ansikte var lika outgrundligt som pojkens. Och kanske lika hårt. Vad som hade fört väktarna från Carhane och vem som hade färdats med dem var kanske tillräckligt stora bekymmer. Men hon trodde att hon hade fått ett nytt svar från pojken. Och hon var tvungen att fundera mycket noga på vad hon skulle ge honom för råd. Ibland var svaren snårigare än frågorna.